Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Välkommen till Riket Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Om risken att förlora pengar i sitt sparande.
Ja, men vi fick en läsarfråga som var så här, men risk vadå? Vad är det man riskerar när man sparar sina pengar? Och jag tänker att vi kommer prata lite så här, vad är allmänbildning? Vad är det alla borde veta om risk? Och att också säga att risk är okej, att det är ingen som tycker att det är konstigt att jag betalar en inträdesbiljett när jag går på Liseberg eller Gröna Lund. Och man kan säga att risk är inträdesbiljetten för att kunna få avkastning på sina pengar. Att jag ska få möjligheten att låta mina pengar tjäna pengar åt mig istället för att jag behöver jobba hårt åt mina pengar, så är det ju risken jag får betalt för. Så att det blir lite allmänbildning och vår vana trogen lite överkurs också.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Välkommen till avsnitt 343, som jag inte riktigt vet om det kommer bli ett kort avsnitt eller ett lite längre avsnitt, men jag tänker vi får se.
Ja, men du sa i introt att vi kommer köra lite överkurs, men det kommer ändå vara basic från början.
Ja, 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 absolut.
För jag tycker att jag kan mest relatera till de här basic-grejerna,
ja.
Kring olika resonemang som vi pratar om.
Absolut, och grejen är så här, risk är ett extremt komplext ämne, och jag tror inte ens att det finns någon entydig definition, så vi kommer att titta på det ur lite olika perspektiv, men framförallt så här, risken när det gäller liksom sparande, vi kommer titta så här, vad är det som dyker upp i fondfaktabladet, men vi kommer också sen dyka ner i okej, vad är risken för mig, och så ta refererat till liksom en diskussion som vi har i Riket Tillsammansforumet. Men
ja, men jag tänkte att nu, det var något avsnitt sen som vi pratade lite grann om risk.
Ja.
Och det var väl i buffertavsnittet.
Ja, exakt. Exakt.
Och då tog du upp såna här grejer som riskattityd och
risktolerans.
Och så kände jag så, det var ju värst för det var komplicerat. Liksom.
Men... Exakt. Nej, men, och det pekar ju också på det här, att det som också gör risk komplext är ju att det finns så många olika dimensioner. Att det är liksom, din och min, vi kan ha helt olika risktolerans. Vi kan ha olika risktolerans för att vi har olika ekonomisk kunskap.
Ja, absolut.
Vi kan ha olika risktolerans för att jag har jättemycket mer pengar än vad du har, till exempel. Vi kan ha olika...
Vilket inte är sant.
Ja, men så det var exempel. Ja, men det var exempel. Vi har gemensam ekonomi. Nej, men och det kan vara, jag är beredd att ta olika risk beroende på hur bråttom eller viktigt någonting är för mig. Är det något som inte är bråttom och något som är helt oviktigt, ja, men då är jag inte villig att ta någon risk. Är det så här att det är sjukt viktigt och det är bråttom, jag ser att min, liksom, vår dotter ska är på väg att trilla ner i en pool och hon inte kan simma, och det jag ska springa över en väg, alltså jag kommer ta risken att springa mot rött och springa mellan bilarna för att rädda henne. Men om det inte är, utan om hon står bredvid mig och håller henne i handen, så är det ju inte bråttom. Och då är jag inte villig att ta någon risk. Så att det är så många olika aspekter, så att detta avsnitt kommer inte på något sätt vara heltäckande, utan vi kommer att prata om det som är viktigast för den normala spararen. Vad är allmänbildning kring risk?
Ja, vad skönt.
Ja. Mm. Så att vi kommer att titta då, och sen så var det faktiskt att vi fick ytterligare några frågor, så jag har lite klumpat ihop. Det var så inspirationen kom till detta avsnittet, att det var, frågan var så här, risk att vadå? Vad är det man riskerar när man sparar?
Ja, eller håller resonemanget även när börsen kraschar, är en fråga.
Ja.
Är det inte risk att även indexfonder tappar mycket i värde nu när börsen har gått så bra så länge och även i slutet här av 2023?
Ja, och man säger ju alltid att, för mig är det så här, det är ungefär samma fråga som jag tänker vi ska adressera. Och vi och alla, och det är liksom till och med ett krav så här från Finansinspektionen att man ska ge riskinformation. Och vi har ju till och med en sida som heter rikatillsammans.se/risk. Och vi har liksom länk i beskrivningen och vi har den i bion etc. Och där måste man säga så här, att allt sparande innebär en risk, att man kan förlora hela eller delar av sitt insatta kapital, och att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Och jag tycker att detta är viktigt, men ibland så upplever jag till mig att det förlorar sitt värde eftersom alla säger det, och så blir det nästan lite så här, jaja. Alltså jag har hört det så många gånger så jag tar inte det här.
Utspett på något vis, eller man vet inte vad det betyder längre nästan.
Exakt. Och sen så, vi pratade här när vi hade ett avsnitt som var bästa fonderna 2024, så pratade vi om de här nya fondfaktabladen.
Ja.
Jag vet inte om du kommer ihåg.
Jo, jag minns att det var väl, nej, jag kommer inte ihåg. Det var någon ny lagstiftning väl?
Ja, att de EU har standardiserat hur de här ska se ut, vilken information som får vara med och vilken information som måste vara med och vilken, framförallt vilken information som inte får vara med. Och jag tycker ju detta är, jag är jättesuperentusiastisk kring fondfaktabladen nu, för att till exempel så här, marknadsföringsmaterial får ju inte vara med i dem, utan det ska vara så här, fakta om risk, det ska vara fakta om fonden och liksom det ska vara relevant. Och det klassiska sättet att man pratar om risk är då inom fondbranschen, det är ju att man har en skala från 1 till 7, alltså en så här standardiserad skala som heter KID-skala, och där 1 är låg risk och 7 är hög risk. Och då utgår man helt enkelt då från att så här, hur mycket kan jag tappa i värde? Och då har man liksom sagt så här, okej, att fonder då som har till exempel 1 på den här skalan, ja då får de max ha så här 0,5% variation i värde i 97 år av 100. Det vill säga så att om jag placerar mina pengar i en sån 100 kronor, så ska den vara värd mellan 99,50 och 100 kronor 50 öre i 97 fall av 100. Ett enskilt år.
Så då säger man att risken är
väldigt låg.
Ja.
Ja. Medan man säger till exempel på skala 5, på den, då kan det variera med plus minus 30%. Så en 100-lapp är en investering med risk 5 enligt den här skalan. Då kan det variera mellan 70 och 130 kronor i majoriteten av fallen. Då pratar man med 97,5% konfidens.
Men du, jag vill inte liksom avbryta dig här nu i det resonemanget, men vi pratar mycket om risk och så säger vi inte så mycket mer om det. Ja? Och ja. Nu ska vi liksom säga någonting mer om risk.
Ja.
Så, och jag är ju lite så back to basic alltid.
Ja.
Så när man säger att man kan bli av med 5 kronor på sin 100-lapp
ja.
Som man har satt i, låt oss säga, en global indexfond.
Ja.
Då betyder det att vissa aktier i den indexfonden går ner.
Ja.
Och vissa går upp och vissa ligger samma. Men de som går ner, de bidrar till att man då förlorar lite grann på sin 100-lapp.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Det är där som risken ja. Liksom uppstår, eller vad ska man säga?
Ja, ja men precis. Alltså en global indexfond eller allting handlar ju så här att jag äger en massa underliggande bolag.
Mm.
Och börjar ekonomin gå dåligt etc. Då återspeglar ju det sig i börsen. Liksom i ekonomin, att folk blir arbetslösa, de handlar mindre, ja då kan ju Apple sälja mindre telefoner. Om Apple säljer mindre telefoner, då har ju folk som innan har tänkt att Apple ska vara värt någonting fel, och då måste de korrigera sin prognos, för Apple kommer inte alls tjäna lika mycket pengar i framtiden. Och att äga en aktie är ju att ha en andel av den framtida vinsten, och om den framtida vinsten blir lägre, mm. då är ju inte du så intresserad att betala lika mycket. Då säger du så här, nej men jag kan köpa din Apple-aktie, men jag vill betala mycket mindre pengar för den, för jag kommer tjäna mindre i framtiden. Och då faller den ju i värde.
Exakt.
Eftersom då efterfrågan på den prisnivån minskar.
Jag tänker att det är viktigt att säga det, för det kan vara någon nybörjare som sitter här, men var uppstår risken någonstans? Liksom?
Ja.
Det är där den uppstår.
Ja, precis. Och det är här jag brukar säga så här, men låt oss då titta historiskt på hur har liksom börsen gått. Vad kan vi förvänta oss? Vad är liksom den här allmänbildningen kring risk? Och tittar vi då på till exempel Stockholmsbörsen, bara för att liksom illustrera det, så har jag liksom gjort en graf där man kan titta på mellan 1870 och 2023, hur har börsen gått alla enskilda år? Och då kan det till exempel 1999, om jag investerade en 100-lapp den 1 januari, så den 31 december så var den värd 170 kronor. Men för då gick börsen upp 70% det året. På samma sätt till exempel 2008 så följer börsen, så en 100-lapp investerad 1 januari var värd 60 kronor den 31 december. Okej? Så att det kan slå jättemycket. Men då kommer vi tillbaka till så här med att på kort sikt så är börsen slumpmässig. Men eftersom ändå, om vi hoppar tillbaka till det som du var inne på, vad är grunden? Vad är ändå global aktieindexfond? Jo, men det är en samling företag. Vad är ett företag? Ett företag är ju en massa människor som säljer en produkt eller säljer en tjänst. Och vad är det vi människor vill? Jo, vi har en drivkraft om att vi vill utveckla, vi vill växa, vi vill göra saker bättre, vi vill göra saker effektivare. Så att den här drivkraften i aktier gör ju att vi har ändå liksom mer positiva år än vad vi har negativa år. Så där är liksom en drivkraft. Och jag kommer också prata lite senare att liksom så här, men Jan, du säger så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Hur vet du att detta kommer vara så även i framtiden? Då är det ena svaret på den frågan är den mänskliga drivkraften. Och sen kommer vi prata om också riskpremie, att det finns en underliggande åsikt. Men det jag vill visa här är att jag har gjort en annan illustration också, där jag tittar på den amerikanska börsen, tror jag då, mellan 1980 och 2023. Men där vi tittar på hur har börsen gått, precis så som vi pratar nu om Stockholmsbörsen, alltså från 1 januari till 31 december. Men jag har också plottat in hur var börsen som lägst det enskilda året. Så mellan 1 december, det är inte som att det går så här i 1 januari och sen ökar det med 10 öre per dag fram till liksom...
Nej, det kan gå ner och upp under året.
Ja. Ja. Och då pratar man om någonting som kallas för intra year drawdown. Mm. Alltså att inom året kan det gå ner. Och om du skulle titta på, det, på den bilden, så av de här 43 åren, är det någon prick som är över noll?
Ja, ja, det är många prickar. Eller vänta, prickar.
Ja, av de röda, ja, okay, prickarna.
Det finns också gått... staplar här. Vänta, ja, lite, jag måste titta.
Precis.
Så... Nej, det är inte så många prickar som är över noll.
Nej. Så av alla de här, sen 1980, alla de 43 åren, någon gång mellan 1 januari och 31 december har den varit back.
Ja.
Så även åren då börsen går upp har den under någon period varit nere. Och det är därför jag menar så att ibland när man säger så här, ja men du kan förlora delar eller hela av ditt kapital. Jag hade ibland till och med velat stryka kan. Så här, ditt kapital kommer variera i värde. Liksom, och det kommer gå ner, det ingår i det här att investera. Och detta är också en av anledningarna till varför vi ibland säger så här, var passiv, lat, oengagerad, oinloggad. För eftersom jag vet ju här att av de här 43 eller 44 staplarna så är ju 33 av dem positiva. Ja. Men så av 44 år så har börsen gått upp 33 gånger. Men alla de här gångerna så har den varit negativ någon gång under året. Och då vet jag så här, om man är oinloggad, liksom man loggar inte in och tittar, då är man ju inte medveten om att det har till exempel här ett år, jag tror det var 2020 eller 2021, då vet vi var nere minus 34% någon gång typ under våren. Men vi slutade ändå tror jag på 15% plus.
Ja.
Och då mår man ju ofta bara dåligt i onödan.
Alltså det är så onödigt. Och du vet, vissa tycker ju att det är så prestige att vara inne och bekymra sig.
Ja, ja, ja.
Och jag tänker så här, sluta med det.
Ja, ja, alltså vi
och
har...
berätta så här, nu har jag varit inne. Ja. Och det har gått ner.
Ja, ja.
Som att man liksom är en väldigt bekymrad människa som bryr sig om hur det går för sin portfölj. Men det är så skitsamma liksom.
Ja, jag tycker du ska vara snäll, Karin. Nu utgår du från dig själv. Det är många som loggar in varje dag. Och tycker
jag
att
förstår
det...
inte det.
Nej.
Nej, det är också för att jag aldrig loggar in.
Ja,
jag precis. Loggar ju aldrig någonsin in. Helst slipper jag det. Och ja. När jag ska göra det så är det skitjobbigt.
Ja, och det roliga är, Karin är ju den som får mejl så här. Du har inte varit inloggad
Nej,
på ett år.
Nej, jag har fått två mejl från Avanza nu att jag måste logga in.
Ja. Eller så att där är ju du grym faktiskt.
Men det är också för att jag blir uttråkad.
Precis. Och vi har ju en tråd i forumet som Melva startade tror jag 1 januari så här. Hur länge kan du gå utan att pilla på ditt span? Inte bara logga in. Logga in är okej, men pilla.
Ja, pilla på det. Mm.
Och vad är vi idag? 25 januari och typ halva deltagarlistan har redan trillat ur tävlingen. Ja, för de har varit okej. Och pillat på
jag
sitt
sparande. Jag har inte varit med i den tävlingen.
Nej, men du får inte vara med för du kommer liksom vinna
Nej.
Den.
Nej, men jag ska inte sitta på mina höga hästar.
Ja.
Det ska jag inte. Men den här grafen eller det som vi resonerar kring nu visar ju hur onödigt det är att vara inne och titta ens. Liksom egentligen för att
ja, så man
det
ska,
går upp och det går ner och sen så får man väl titta i slutet av året hur gick det då liksom.
Ja, alltså man kan säga, ja absolut. Alltså det är ibland det var någon som beskrev det så här, Jan, det är som att plantera en liten granplanta och sen varje dag ställa sig ovanför den så här, varför växer du inte? Varför växer du inte? Det är ju mycket bättre, den växer ju men det syns ju inte där utan det är bättre att komma tillbaka ett år senare och så blir det så här, shit vad den har växt.
Mm.
Och så blir man positivt överraskad. Mm. Så att poängen från denna grafen här, och även du som bara lyssnar, du behöver inte titta på grafen, utan min poäng här är, det går ner även åren det går upp. Och ju längre tid du går mellan att du loggar in, desto fler positiva dagar har du samlat på dig, desto större är sannolikheten att det är mer pengar än vad du har satt in. Det är ju det som är poängen. Men jag vill liksom visa att även åren det går upp så har vi någon gång varit ner. Så att det ingår. Och jag tror i princip alla år hamnar på minus 10% någon gång. Så att det så här, det tillhör spelet. Men jag ska faktiskt säga så att det är faktiskt ännu värre än så här.
Jaha.
Ja. För att ibland, så om vi tittar här på vår graf, så kan du se att det är ibland att vi har flera år det går ner efter varandra.
Ja.
Så till exempel då 2000, 2001, 2002, då hade vi ju tre nedgångsår på rad. Eller då till exempel 2007 slutade negativt, men 2008 slutade negativt också.
Ja.
Och det säger sig självt, om du tappar 10% ena året och sen fortsätter det ner ytterligare ett antal procent, då ackumuleras ju den förlusten.
Mm.
Så att man, nu har vi bara tittat på intra-year drawdown, alltså maximala förlusten internt i ett år. Men vi behöver ju titta på vad är den maximala förlusten över liksom även de ackumulerade åren. Och jag skulle säga så att det är extremt sällsynt att börsen tappar 50% ett enskilt år.
Ja, det är till och med under covid gjorde den väl inte det?
Nej, eller? 30% där. Jag tror 2008 är det värsta. Om vi tar på amerikanska börsen så är 2008, tror jag, ett av de värsta åren. Och då tror jag vi var nere typ 30%. Även om maximala drawdown var 49% ner.
Mm.
Men om vi då ackumulerar de här förlusterna så är det liksom, jag tror att runt 1930 så var vi ner minus 50%, 2008 var vi ner ungefär 50%. Så det har hänt. Det är inte den vanliga, den vanliga nedgången skulle jag säga ligger mellan 10-25%. Men det har hänt att den hamnar på minus 50. Så därför brukar jag säga som allmänbildning att om du investerar långsiktigt att liksom 5, 10, 15 år, räkna med att du någon gång under den perioden kommer vara back minus 50%. Det är inget konstigt att vara back minus 50%. Det är, som jag sa i introt, inträdesbiljetten för att få vara med och investera och tjäna pengar på mina pengar. Så att jag vill liksom avdramatisera det här. Och när vi pratar om så att pengarna dubblas var tionde år, eller vi pratar om den här 12-12-12-regeln, att investera 1200 kronor i 12 år för att få ut ungefär 1200 kronor resten av livet. Det är inräknat med att det kommer gå ner i perioder, så att det är okej. Så allt det, alla de resonemangen vi har om uppsida, de inkluderar ju nedgångarna. Men det är så att det viktigaste här är att man får inte panik när den är minus, när den är minus 20 och sen faller det, så mår man dåligt och sen faller det till minus 40 och börjar man resignera och kasta in handduken. Utan det är ju där Jack Bogle, den här Vanguards grundare, den här indexfondernas fader, han var så här, det amerikanska uttrycket är ju så här, don't just sit there, do something. Det är så man brukar säga. Han var så här, don't do anything, just sit there. Så att man sitter på händerna, och återigen en anledning till att vara passiv, lat, ointresserad, oengagerad, oinloggad. Förståeligt?
Ja.
Ja. Och då kommer vi in då på, okej, så hur löser jag det här problemet? Hur hanterar jag den här risken?
Alltså själv, för sig
ja.
Själv.
Ja, ja, precis. I mitt sparande. Hur hanterar jag den här risken?
Okej, inte psykologiskt.
Nej, 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 psykologiskt. Det får bli ett annat avsnitt hur man hanterar. Eller låt oss ta det också då. Hur man hanterar det bästa sättet är ju att isolera portföljen. Och vad jag menar med isolera portföljen, det är ju att jag har en stor, om vi tar då förra avsnittet 342, buffert.
Mm.
Att många tänker ibland att buffert är bara till för oförutsedda händelser, om jag får, om jag blir uppsagd eller om jag blir sjuk eller liksom den typen. Men bufferten spelar, skulle jag säga, en stor roll även för den som har en stor portfölj. För om man då kan tänka så här, shit, min indexfond har gått ner med 50%, och sen så tänker man så här, ja, fast jag har fortfarande x pengar i bufferten och det påverkar inte min vardag. Vi kan fortfarande åka ut på resa, vi kan fortfarande göra de sakerna vi har tänkt göra. Då kan man vara okej med att den har fallit och man låter den vara i fred. Så att där är en så här klassisk tumregel, jag tror det var Mattias A90 som skrev det i forumet. Om du oroar dig för svängningarna i ditt långsiktiga sparande, istället kanske för att dra ner risken där, vilket ofta är matematiskt och rationellt fel, öka istället ditt kortsiktiga säkra sparande så att du kan känna en trygghet där. Sen kan det naturligtvis vara, sover man dåligt om natten, ja, men sänk risken i det sparandet också. Men då tar man en annan risk. För att om du sänker sparandet för mycket, så här, nej, jag vill inte vara investerad i aktieindexfonder. Ja, sorry, med sparande har du ett problem att är du inte investerad, då förlorar du pengarna till inflation och då tar du kanske risken att pengarna inte räcker så att du kan vara i pension. Mm. Eller att du kan inte gå i pension när du vill utan får göra det senare. Eller att du kanske inte får det där livet som pensionär när du vill. Så att där är ju tyvärr inget så här klockrent annat alternativ. Utan så här, ja, sorry, på lång sikt som bör och måste nog de flesta av oss investera.
Ja, men det som vi pratar om nu, det är ju inte den investeraren som har 4 olika enskilda aktier i sin portfölj.
Nej, vi
och
pratar...
that's it. För det är ju faktiskt många som har det
så. Ja, men det är helt crazy.
Ja, vi pratar ju om att ha sitt långsiktiga sparare i en global indexfond.
Ja, vi pratar om så här, investerande i forskningen, det är vi pratar om i avsnitt 339. Så att det kanske vi skulle sagt i början. Så här.
Vi säger det nu.
Ja, då är det så här, du behöver nog lyssna på avsnitt 339 innan. Detta är ju bara fördjupning i riskdelen som vi pratar om i det avsnittet. Men då är ju så här, det emotionella hanteringen av svängningar påstår jag bör vara i steg nummer 1, större buffert, större kortsiktigt sparande, det vi pratar om ibland som 4 hinkar modellen. Att jag har en bufferthink med låg risk som ska skydda då mitt välmående. Sen har jag en mellanriskhink som ska skydda lite mot svängningarna men ändå skydda mot risken med inflation. Och sen har jag den här högriskhinken som är mitt långsiktiga sparande som ska tjäna pengarna, som ska ta hand om risken. Tänk om pengarna inte räcker till. Så att det är väl liksom den enkla förklaringen av 4 hinkamodellen. Bufferthink för oförutsedda utgifter, sova gott om natten. Mellanriskhink för att skydda lite mot inflation och lite mot svängningar. Och högriskhinken som skyddar mot inflation och skapar pengar så jag ska kunna ha det livet jag vill ha. Om vi tittar mer på den andra då, matematiska sättet att skydda sig mot den här risken. Det är ju att om börsen på kort sikt är slumpmässig så är den på lång sikt mycket mer förutsägbar. Och det enklaste sättet är att säga så att istället för att spara från 1 januari till 31 december, då sparar jag från 1 januari till 31 december 10 år senare. Eller som till exempel det här fondfaktabladet från Avanza sa, så här 5 år senare. Och då har jag också ritat upp det här, då kallar man detta för rolling periods, eller så rullande sparhorisonter. Så att man tittar på, istället för att titta så här, hur gick börsen 2023? Då tittar jag på vad var snittavkastningen mellan 2014 och 2023 varje år. Och då hade vi ju då till exempel 2022 hade vi ju en ganska stor nedgång. Men om vi tittar på de 10 åren där 2022 inkluderade, ja då var fortfarande snittavkastningen på runt 10%. Och det är det jag menar när vi tittar på längre tidsperiod. Så vissa år kommer vi tjäna mycket pengar och andra år kommer vi förlora. Men det viktiga är hur gick det i snittet. Om man ska ta metafor med ett maratonlopp. Det är ganska ointressant hur det gick kilometer 23 till kilometer 24. Det intressanta är så här, kommer jag i mål? Du ser Karo sprungit maraton, men du ser helt frågande ut.
Nej, jag var inte frågande. Okay. Nej, men jag håller med. Det är intressant om man kommer i mål, ja.
Ja, exakt. Och om man då tittar på de här rullande 10-årsperioderna så kan man ju konstatera så här att ingen 10-årsperiod sedan 1939 har haft negativ årsavkastning. Så att alla 10-årsperioder sedan andra världskriget har gått plus. Mm. Vilket jag tycker är, så här, är schysst att veta. Och tittar vi då på vad kan jag förvänta mig för avkastningen, då kan jag brukar ju säga så här att investerar man då enligt forskningen i liksom breda, globala, billiga aktieindexfonder, ja men då kan man förvänta sig någonstans mellan 6-8% avkastning. Historiskt har det varit lite högre, men jag är hellre en försiktig general. Så räknar man på 7% så tycker jag att man ligger ganska nära sanningen. Men om vi då återigen bryter ner det på årsbasis så är det ju i princip, om jag tar svenska börsen mellan 1980 och 2023, så är det, tror jag inte att det är ett enda år där avkastningen har blivit 8%. Eller 7% så är det ett enda år. 1994 så slutade börsen på 7%. Mm. Alla andra år har den slutat något annat. 2023 då var det plus 19, 2021 var det plus 39, 2008 var det minus 39, 2011 var det minus 15. Så att jag tycker liksom inte man ska förvänta sig en jämn avkastning på de här 68%, utan det är ju en årsmedelavkastning. Men det enskilda året är ju avkastningen extrem. Och det är återigen ytterligare ett argument för att liksom, gå inte dit, titta inte, så att du får uppleva snittavkastningen istället för den extrema avkastningen. För det är ju detta som kastar folk ur båten. För att man blir så här, shit.
Det kan förstöra så mycket.
Ja, för man är så här, oh, nu har jag äntligen så här, jag har lyssnat på Rika Tillsammans och jag har liksom, nu har jag börjat investera och fattat att det är rätt för mig. Och så kom ett bajsår som 2008. Ja, med, ja, men det var ett bajsår. Det var minus 39. Ett
dåligt år var det.
Ja, minus 39%. Ja. Mm. Ja, men snacka om att man börjar tvivla på sig själv. Och att man tycker att de...
Att man följde ett bra... Eller
ja, det var ju så ett kastrad. Liksom. Mm. Och då är vi också tillbaka på det att man måste ibland skilja på resultatet, utfallet och processen. Ja, det är ju rätt för att av de där senaste 44 åren har ju 33 av dem gått upp.
Mm.
Och det är därför jag menar att det är viktigt att ha den här allmänbildningen att så här, det går mer upp än det går ner. Men vissa enskilda år så kommer vi sluta back den 31 december. Men alla år kommer vi någon gång vara back på årsbasis.
Men jag tänker att det som du egentligen säger nu, det är ju att ditt långsiktiga sparande, och långsiktigt är ju säkert...
10 år. Ja, 10 år eller mer.
10 år. Varför ska man då, om man nu har valt det här sättet, varför ska man då ens titta på enskilda månader eller år?
Nej, det ska man
egentligen inte.
Nej,
alltså det som du visar så här nu är att man behöver inte göra det, utan då är långsiktigt är långsiktigt och då behöver man inte gå in och titta så ofta.
Ja, utan, och det är det forskningen säger. Så här, vi brukar ju sammanfatta forskningen som så här, spara automatiskt, regelbundet, långsiktigt i en bred, billig, global passiv aktieindexfond. Balansera risken med ett sparkonto med insättningsgaranti eller en bred, billig, valutasäkrad räntefond. Sitt still i båten. Var lat, passiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad. Och liksom gör detta över tid, just keep buying. Och vet vad jag faktiskt har lagt till nu en mening?
Nej.
I det där? Gå och titta på fotboll. Vet du varför?
Okay. Ingen aning. Alltså, jag tänker, du brukar inte kolla på fotboll. Det är Nej. Inte så att du liksom utgår från dina egna intressen.
Nej, det är det inte. Jo, men det är så här, jag hittade ett jättefint klipp med Richard Thaler. Som är så här professor i ekonomi som fick Nobelpris. Och så uttalar han sig i en intervju, så säger han exakt det här. Spara långsiktigt, spara diversifierat, spara billigt. Och sen säger han så här, och sen gå och titta på fotboll. Det är bättre för dig och det är bättre för dina pengar. Och jag tycker det är jättefint. För det blir ju liksom något sånt här, för folk, man reagerar lite så som du, bara vänta här nu, pratar vi inte om sparande bakom fotboll.
Men menar han att man ska intressera sig för något annat? Exakt. Som är roligare.
Ja.
Ja, okej, okay, då hänger jag med.
Ja,
lev livet istället.
Ja, ja. Precis. Mm. Precis. Så gå och kolla på fotboll. Det är bättre för dig, det är bättre för ditt sparande. Eller vad nu fotboll är i ditt liv, helt enkelt. Bra, så att om vi då börjar liksom titta på det. Så vad man kan säga är så här, tiden är vår bästa vän. Det är spararens bästa vän. Så vad jag har gjort här, i nästa steg, det är att jag har tagit då all den här historiska datan för då typ amerikanska börsen och svenska börsen, och sen har jag gjort en så här statistisk simulation, alltså så här Monte Carlo simulering, där man säger så här, detta är hur börsen beter sig statistiskt under de senaste 150 åren, simulera liksom 10 000 utfall till, och så tittar man på så här, okej, okay, så vad blir sannolikheten för att gå plus. Så jag tittar inte på sannolikheten för att gå för 7%. Jag tittar bara så här, sannolikheten att jag får tillbaka mina pengar då. Och då tittar man på en dag som jag investerar pengarna liksom klockan 9 på morgonen och sen tar jag ut dem 17.30. Då är sannolikheten att jag har gått plus 54%.
Mm-hmm.
Så det är ungefär 50-50.
Ja.
Okej. Okay? Återigen, detta är bara statistik, det är ingen naturlag. Okay? Men det visar att där är en liten edge. Alltså ungefär, detta är som kasinon. Kasinon behöver inte ha en jättestor edge för att de ska göra en jättestor vinst över tid. Utan det räcker ju att de har en liten. Och den har man i sparande. Om jag investerar från 1 januari till 31 december, 12 månader, då ökar sannolikheten att gå plus till 72%. Det ligger ganska nära det där, om vi tittar historiskt, 33 och 44 år gick ju plus, även om den genomsnittliga nedgången per år intraår var 14%. Drar vi ut detta till 5 år, då hoppar vi upp från 72% sannolikhet att gå plus till ungefär 86% sannolikhet att gå plus. Och lägger vi på 10 år, då är det nästan 90% sannolikhet. Så att det är egentligen så här, jag brukar alltid säga 10 år, för då vet du så här, i 9 av 10 fall kommer det gå plus. Sen kan man ju diskutera så här, är det en väsentlig skillnad mellan 86% och 93%? Alltså jag skulle säga så här, det är ungefär same same. Så fondfaktabladen är ju ofta på 5 år, för att man säger så här utifrån ett spann, det är jättesvårt att förutsäga vad man är om 10 år i sitt liv.
Mm.
Alltså är med, vi hade ju aldrig kunnat gissa liksom så här, var är vi så här, om 10 år? Så därför brukar man säga från 5 eller från 5 år. Jag brukar säga 10 för att jag är lite, så, lite rädd av mig. Och drar vi ut detta på 25 år så är det nästan 99,8% sannolikhet. Så att det man ofta kan tänka är så att om jag bara lägger öka sparhorisonten, då ökar sannolikheten för att gå plus. Dock, återigen, för att lite överkurs. Den enskilda sannolikheten att gå back det 10:e året är ju lika stor som sannolikheten att gå back det 1:a året.
Med. Ja, absolut.
Ja, så att det där är ju viktigt. Så att börsen är ju fortfarande extrem. Men om jag har investerat i 10 år, då har jag ackumulerat förhoppningsvis fler plusår. Så att även om det sista året går back, så ligger jag på plus.
Yep.
Det är så resonemanget är, så att man inte trillar ifrån. Det är ganska logiskt egentligen.
Mm.
Och det är där man egentligen också kommer in på en annan risk som vi kommer att prata om vid ett annat tillfälle, som är lite utanför rummet, det här sequence of risk.
Mm-hmm.
Och det handlar egentligen om, det är inte så viktigt när man sparar långsiktigt, men det är viktigt om man är till exempel FIRE, ekonomisk frihet, och man är i pension, att man ska börja ta ut sin pension. Och då säger man ju så här gärna att man vill ju ha de dåliga åren så tidigt som möjligt. För att om jag har minus 50% när jag har sparat 10 000 så är bara nedgången 5 000 kronor.
Ja.
Om jag förlorar det 10:e året för minus 50% när jag, när jag har ackumulerat 20 000, då förlorar jag ju 10 000.
Mm.
Och då säger jag så här, då, det spelar ju roll om jag då ska använda de där pengarna för att leva på.
Mm.
Så att det är också en annan typ av risk, den här sequence of risk. Vi
har, men det kan man inte göra så mycket åt väl?
Nej, utan vad man vill göra är så att när du börjar närma dig att du ska använda pengarna, så ska man ju dra ner. Så när vi pratat så här, har du 10 års sparhorisont, så menar vi ju egentligen så här rullande sparhorisont från varje givet tillfälle. Som jag säger så här, 2024 nu, jag ska spara i 10 år, och då menar jag så här 2034, men då betyder ju att om 5 år, då ska jag inte ha 100% aktierisk, då ska jag dra ner den till 50 kanske. Och när jag kommer 2033, då hamnar vi i det här spannet där vi brukar säga 0-2 år. Pengar som ska användas 0-2 ska vara på bankkonto.
Ja.
Än med, för då har jag liksom då tagit ner risken. Så att där är liksom, det är som sagt, det är lite komplicerat.
Jag kan tycka att det är svårt. Jag tror inte vi har sett någon horisont på vårt långsiktiga sparande.
Nej, exakt. Och därför har vi det investerat fullt i aktier, indexfonder. Ja. För att det är rullande 10-årsperiod. Mm. Vi tänker så här, men detta, jag är 42. Och då är så här, ja men det är minst 20 år till pension. Ja men då ska det vara 100% aktier. Enligt den regeln.
Ja.
Trots allt detta vi har pratat med, att börsen kan gå ner 14% i snitt inom ett år, att 11 av 44 år går back, du kan förlora 50%, du kommer backa 50% någon gång under din sparkarriär, så är det viktigt att komma ihåg att sedan 1970, så en investerad krona 1970 var 2021 värd 160 kronor. Så att liksom börsen, trots alla de här nedgångarna, då, trots kriget i liksom Ukraina, eller kriget i Irak, eller svarta måndagen 1987, eller IT-bubblan 2001 och finanskrisen 2008. Om man bara liksom satt stilla i båten, så har den här kronan växt från 1 krona till 160 kronor på de här 50 åren. Och vi har ju haft andra sådana grafer i andra avsnitt där vi tittar så här, men för någon född 1980, ja vad har den varit där, för någon född 1990? Och vi ser att det följer ju ganska nära den här att pengarna dubblas vart tionde år. Så att det är inget konstigt. Så att det är värt, jag brukar säga så här, det är värt att sitta still i båten. Det är värt att investera. För att på samma sätt, det vi inte har ritat i denna är ju att om vi har en inflation på 2%, ja det betyder ju att precis som pengarna dubblas vart tionde år, ja då halveras ju pengarna ungefär vart trettionde år.
Ja,
så att,
precis,
du,
ja.
Så att, mm. att ha pengarna på ett bankkonto sedan 1970, då skulle jag, nu har jag inte gjort en uträkning, men jag skulle gissa att då har man nog förlorat en 80% på den perioden. Så att man har egentligen inte så mycket alternativ. Man kan inte bara skita i risken. Så här, nej, nu tar jag ingen risk. Nej, det är bara att du byter
för det är
en...
inte att inte ta risk när man har dem på sitt bankkonto. Nej.
Exakt.
Men det tror ju många.
Ja, så där finns inget sätt att inte ta en risk. Du bara byter riskerna mot varandra.
Det tror jag är väldigt viktigt att fatta.
Ja. Bra. Och sen kom där en fråga till.
Mm-hmm. Borde inte risken att förlora pengar i en indexfond vara relativt låg?
Jo.
Ja, för vi har ju lagt den i högriskhinken.
Ja, precis. Fast,
ja. Jag säger att det är ju lite så... svårt att fatta, vad är risken då liksom?
Ja, men jag tolkade denna frågan lite annorlunda.
Ja, okay.
Så att den personen, jag såg tyvärr inte vem det var, så att då får de höra av sig. Men jag tänker så här, nej, alltså risken att förlora pengar, det är ju precis det vi har pratat om.
Mm.
Men risken att förlora alla pengar är ju ganska låg. För då tänker jag återigen, så en aktie, global aktieindexfond, även om man väljer på sin egen bank, då får man typ 1500 bolag. Alltså 1500 av världens största bolag. Väljer man en fondrobot, som vi brukar prata om ibland, då får man typ 6000 eller 10 000 av världens största bolag. Och då ska man säga så här att det finns typ 15 000 bolag man kan investera i globalt. Ja. Så att du får en stor majoritet. Sen finns det tror jag totalt 40 000 noterade bolag, men de flesta är för små för att handlas i. Så. Vad händer då, till exempel, vi hade här för något år sedan Wirecard, ett tyskt bolag som gick i konkurs för det var så här bedrägligt. Och det är så här, det är jättespännande, för det är så här ryska underrättelseagenter och någon som har flytt med ett privat flygplan till Vitryssland och sånt.
Sjuk. Alltså, är det någon Netflix-dokumentär du har sett?
Ja, precis.
Om Wirecard. Och
finanschefen har träffat så här ryska spioner på ett hus i Österrike och sånt. Sjukt spännande. Men i alla fall, utifrån vårt perspektiv så gick, det var ett av de största bolagen på den tyska börsen, så det var med i det så kallade DAX-indexet. Och det gick i konkurs. Det var så här, revisionen var så här, de sa i årsredovisningen så här, ja men vi har 10 miljarder euro här på ett bankkonto i Asien. Och så sa revisorn så här, ja men kan vi få ett bankkontoutdrag? Så skickade de ett bankkontoutdrag och revisorerna var så här, detta ser inte helt rätt ut. Kan ni föra över 2 miljarder av dem till ett tyskt bankkonto så vi kan kolla på dem? Så här, hoppas den revisorn fick en fredagskaka. Men det kunde de inte. Och då sa revisorn så här, vi vill inte skriva på detta.
Nej, det är bra det.
Ja, och så var det en engelsk journalist som undersökte detta som blev dödshotad. Och, ja, men alltså det är som att man får se den här dokumentären. Men det slutade med i alla fall att den här kursen kollapsade och bolaget avnoterade. Så det är liksom, man kan säga att det gick i konkurs. Så alla vi som ägde en global indexfond, våra 2 ören i det här bolaget eller vad det nu var, liksom förlorades.
De förlorades, ja.
Ja. Men eftersom det var ett av 1500 bolag så märktes det knappt. Är du med? Mm. Men direkt vad som hände, eftersom indexet i Tyskland är så här, detta är, nu kan jag inte detta om det är 100 eller 300 bolag, men de har i alla fall ett index. Så vad som hände var att det där, om vi hittar på att de har 100 bolag i sitt index, så var det ju det 101:a största bolaget. Då flyttades ju det in istället för Wirecard som åkte ut.
Ja.
Är du med? Så då bara byttes det.
Mm.
Så liksom dagen efter så ombalanserade alla indexfonderna i världen och så la de och så fick vi liksom 2 öre i det här andra bolaget. Så om ett bolag går i konkurs så påverkar det högst marginellt. Är ni med? Så det, och då kan man liksom tänka så här, så vad behöver hända för att jag skulle förlora alla mina pengar i en global diversifierad aktieindexfond? Jo.
Ja, så det skulle vara ett zombieapokalypsen.
Ja, men eller hur? För då betyder det så här, alla de här 1500 bolagen behöver gå konkurs typ samtidigt.
Men kan vi inte bara fundera så, vad skulle kunna, alltså, finns det något vettigt scenario? Jag skojade när jag sa så att det skulle vara någon apokalyps, men finns det något vettigt scenario där det skulle hända att de ja. Att det skulle gå mycket, mycket dåligt för allihopa? Alltså någon typ av kedjereaktion i ekonomin.
Precis, Karin, men det räcker inte att det går dåligt. De behöver gå i konkurs. För det är först när ett företag går i konkurs du förlorar hela värdet på din aktie.
Jag förstår. Det låter så osannolikt, men ändå så funderas, finns det något scenario?
Ja, du kommer forskar Caroline här bara.
Nej, du vet du vad? Det är ditt fel.
Va?
Ja, för du läser ju Nassim Taleb. Ja. Som skriver om de här svarta svanarna. Vi tror inte de ska komma. De här händelserna som är extrema.
Ja.
De kommer inte. Och sen så bara kommer de så vart femte år ungefär. Ja. Med jämna mellanrum.
Ja. Ja, men så här Caroline. Den som lyssnar, som har ett scenario för hur detta skulle gå till. Får gärna höra av sig.
Vi vill jättegärna höra det scenariot.
För jag har ingen aning hur det skulle gå till. För så här. Alltså på riktigt. Alltså till exempel i det här indexet, till exempel i Sverige. Då har vi till exempel Axfood. Är du med? Ja. Axfood är alla Willys butiker. Du har typ Walmart i USA. Du har Amazon som äger Whole Foods. Alltså, nu pratar vi bara så här matbutiker.
Ja.
Alltså Carrefour i Frankrike, Europa, Lidl och alla de här. De ska ju gå i konkurs. Vad händer om alla matbutiker går i konkurs? Vad händer om alla oljebolagen går i konkurs? Alltså så här, vi kommer inte ha Eon. Alltså det vill säga, det kommer inte vara el i eluttaget, det kommer inte vara bensin på bensinmacken, det kommer inte vara mat i mataffären.
Det skulle kanske kunna vara någon stor klimatkatastrof.
Men varför skulle bolagen gå i konkurs för att det sker?
Vi säger att det blir något jättemärkligt med klimatet och det blir kallt där det var varmt och varmt där det var kallt.
Kan du ha sett filmen så att 12 dagar eller vad det heter?
Nej, jag har inte sett någon film. Jag har inte sett någon film, jag tänker att det kanske är ganska snabba förändringar. Nu är vi ute på djupt vatten.
Nej, du är ute på djupt vatten.
Ja.
Alltså så här,
jag försökte dra dig med mig.
Ja, alltså så här, jag påstår det så här, teoretiskt, du kan väl, eller någon läsare kan vara säkert, eller följare kan vara säkert återkomma, men jag ser inte det. Eller så här, är det ett scenario som är troligt? Är det ett scenario jag ska ta höjd för i mitt liv?
Nej,
mitt
man kan liksom. Inte göra det, nej.
Och det där är ju som att liksom så här, ja men köp guld och konserver och ammunition. Men ärligt talat, så här, vad gör du när guldet, alltså vem ska du byta guldet med? Och vad gör du när ammunitionen tar slut? Och vad gör du när konserverna tar slut? Alltså så att jag påstår ju att det här uttrycket, ditt investerarkapital, det kan hända att du inte får tillbaka delar av det, absolut sant. Men om du investerar brett, globalt, långsiktigt så har jag så svårt att se hur skulle det här scenariot där jag förlorar allt i en global indexfond se ut.
Mm.
För att då ska allt det där gå i konkurs. Och dessutom ska det gå så snabbt så att de hinner inte byta ut de andra bolagen. Så att då är det liksom att alla de andra bolagen måste också gå i konkurs.
Mm.
Så att jag tror att det skulle vara så här, det är när det inte är några människor kvar. Men om det är där inga människor kvar, då har vi inget problem. Liksom. Mm. Så att det var väl liksom en liten utvikning. Så att det bästa, liksom, så här vi pratar om, det är ju det här långsiktiga sparandet. Ha en buffert som gör att man kan sova gott om natten. Man kan hantera svängningarna i sitt sparande. Och sen ha den här balansera risken per sparhorisont. Att om jag har en kort sparhorisont, 0-2 år, 100% bankkonto, insättningsgaranti, ingen risk. Så jag inte upplever de här svängningarna. Att om jag ska köpa en bostadsrätt inom 2 år, då vill jag ju inte ha 1 miljon på kontot, ta ett lånelöfte och ha pengar till kontantinsatsen. Och sen faller coronabörsen som den gjorde 2020, 30% på 3 veckor. Och så kan jag inte köpa bostaden som jag har tecknat förhandsavtal på. Mm. För att jag har inte kontantinsatsen, för den försvann 30%.
Nej.
Så det är därför vi säger 0-2 år, 100% bankkonto. På samma sätt, om man har en längre sparhorisont än 5 eller 10 år, ja men då har 100% aktieindexfonder. Och sen allt är emellan 50-50. Antingen mellan 50-50 mellan då sparkonto och aktieindexfonder, eller 50% ränta och 100% aktieindexfonder. Ja. En annan take på det där är ju det där 10% i aktieindexfonder per år i sparhorisont. Det är ungefär samma regel.
Yeah.
Så att man säger så här, har du 10 års sparhorisont, då har du 10 gånger 10, 100% aktier. Har du 0 års sparhorisont, 0% i aktieindexfonder. Och detta hänger då ihop med en annan fråga som vi fick in flera varianter på, men jag har sammanfattat den.
Ja, jag är 16, 21, 23 eller 63 år. Och ja. Har ni några tips på hur jag, de här olika personerna då, ska investera i framtiden?
Ja, och det är så här jättevanligt att man utgår från, så jag är så här gammal, hur ska jag göra? Mm. Och jag påstår så här, hur gammal du är utifrån detta resonemang som vi har haft är ganska irrelevant. Alltså det spelar ingen roll hur gammal du är. Det som spelar roll är hur lång sparhorisont du har. Det vill säga när ska du använda pengarna? Så en 63-åring som ska använda pengarna inom ett år för att till exempel göra en resa med barnbarnen eller en 16-åring som ska ta körkort om 2 år, då har ju båda kort sparhorisont. Yeah. Alltså ska båda ha pengarna på bankkonto.
Mm.
Är det så att 21-åringen är så att detta är pengar om 10 år som jag ska ha till pension, och 63-åringen tänker så här, men detta är min tjänstepension som jag ska ta ut om 10 år när jag är 73-83, då har ju båda 10 års sparhorisont, då ska båda ta en hög risk. Mm. Så hur gammal man är spelar faktiskt inte så stor roll, påstår jag. Bra. Och då kom Birgitta Zäta med en liknande fråga.
Ska jag fortsätta med indexfond 100% som pensionär eller gå över till räntefonder?
Ja, och det blir ju samma svar på den frågan. För att det är fördelningen mellan aktieindexfond och räntefond bestäms av sparhorisonten. Så detta är också en annan variant. Och om man inte vet, så till exempel 7:e AP-fonden och forskningen generellt säger så här, pensionssparande ska liksom, så länge man är ung så ska man ha hög risk. Och ung är man enligt forskaren till 55 års ålder.
Mm.
Och till exempel 7:e AP-fonden, det man har i premiepensionen, de kör ju 100% aktieindexfond, och sen från 55 års ålder så lägger de på 3% räntor per år. Och detta kallas då glidepath. Om man vill söka i forumet så kan man söka på glidepath, och så har JFB en användare sammanställt hur ser detta ut hos alla pensionsleverantörer.
Mm-hmm. Spännande.
Och så kan man titta, för det skiljer ganska mycket.
Alltså hur mycket de lägger på i räntefond?
Ja, per år, per ålder. Liksom.
Per olika ålder.
Ja, ja. För det här blir det ju lika fel. Är du 35 år och måste ha massa pengar i räntor, då tar du ju risken att pengarna inte växer så mycket så att du kan gå i pension.
Absolut.
Och ha mycket i aktier när du är 60 kan ju vara dåligt, för du behöver pengarna. Och detta är till exempel en sån här kritik jag har mot många så här entrélösningar. Till exempel så här, om man har till exempel, tror jag, Nordnets defaultlösning, standardlösning pension, då får du 60% aktier och 40% räntor.
Oavsett vilken
ja, det är entré, man är. Ja, precis, det är entrélösningen. Avanza har så här 75-25. Och det är väl liksom så här, det är kast för den som är 30 och det är för mig ganska kast för den som är 75.
Så okej, att det var inte bra för någon.
Nej, nästan. Utan det är så här, det är 75-25. Ja, det skulle man väl kunna säga så här, det är bra för den som är 57 år gammal.
Mm.
Nej, inte ens 57, 63 år gammal.
Mm.
Liksom. Så att det blir ju snett. Det blir ju snett. Så att jag tycker man ska ha lite koll på det här själv. Ja. Liksom. Bra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft
or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Linda hade en liknande fråga.
Hur ska man tänka kring fördelningen mellan aktier versus räntor på exempelvis Lysa?
Ja, så samma resonemang. Så att frågorna låter bara lite olika, men i grunden så kan man liksom förenkla ner dem till den här tanken kring sparhorisont. När behöver jag pengarna? Vilken risk är det jag tar? Okej, om jag har risken för att mina pengar inte räcker till, då behöver jag ta lång sparhorisont, hög risk. Om risken är så jag behöver använda dem, jag vill inte förlora dem på kort tid, då är det ränta och aktie eller bankkonto. Men jag behöver liksom, jag kan inte välja, men jag väljer ett tredje alternativ. Nej, det finns inte. Utan du behöver hela tiden, du kan aldrig ta bort en risk, du kan bara byta en risk mot en annan risk.
Ja.
Det är viktigt att ta med sig. Bra. Och vi har vana trogen att det är så att lite rika tillsammans, då ska det alltid vara lite överkurs. Och då var det så att i början av januari här 2024 så hade vi Jonathan Stolsenberg som funderar och jobbat mycket med risk och liksom kaossituationer. Så startade han en tråd i forumet som du kan läsa vad den heter.
Problem och misstag kring att utgå från en tidshorisont.
Ja, så att det handlar liksom om att sparhorisonten är ett ganska kast sätt.
Jaha, men det risk. Är det vi har pratat om nu hela avsnittet.
Exakt.
Vad ska vi nu göra då?
Jo, men jag tänker ju så här att alltså så här, man kan inte ett ämne innan man kan liksom se det från olika perspektiv.
Ja.
Ja. Och sparhorisont är de facto det sättet som de flesta jobbar med. Det är det enklaste att förstå. Det är, så här, om jag ska vara helt ärlig, det är det minst dåliga sättet. Där finns inget sätt som är fantastiskt mycket bättre. Men jag tänker att vi ska kasta ljus på problemet med sparhorisont. Så jag säger inte att man inte ska använda det, utan det är fortfarande den bästa sättet att relatera till det. Men utan jag vill liksom bjuda in till den här konversationen som jag tror i dagens, när vi spelar in här 25 januari, så tror jag vi har över 100 kommentarer i den här diskussionen. Och den som kastar ljus på det bäst, det är då Martin Jönsson, MPJ, i forumet. Och jag tänker så här, vi kan läsa vad han skriver.
Ja.
Så han skriver så här: jag har gått och funderat på denna diskussionen vi har haft i forumet i helgen, och sparhorisont har skavt för mig i många år. Jag vet inte hur många gånger jag har fått frågan vad man sparar till från olika personer och rådgivare de senaste 30 åren utan att jag har kunnat ge ett vettigt svar. Hur ska man veta när man behöver pengar? Det är svårt att spå, och särskilt svårt att spå är det kring framtiden. Och så säger jag så här, lite för att illustrera min poäng, lite saker från mitt liv som har hänt med kortare tid från liksom tanke till handling. Då skriver jag så här: börjat plugga på högskola med mindre än 2 månaders varsel. Jag har sagt upp mig utan att ha ett nytt jobb från tanke till handling på mindre än 6 månader. Jag har startat företag inom liksom så här ett år. Jag har blivit sambo. Jag har fått bygga till huset byggt huset med 100% renoverat resten. Det tog 14-15 månader från att jag började tills att det blev färdigt. Jag har lagt ner ett företag. Jag har startat ett nytt företag. Jag har köpt en extra lägenhet. Nu skulle det tydligen bytas kök i huset. Och jag trodde jag skulle åka till återvinningscentralen, men tydligen låg köksaffären granne. Och så säger han så här, att det är ju få om någon sak som har hänt i mitt liv med mer än 2 års horisont. Sen har man ingen aning vad som kommer hända i framtiden, som i praktiken börjar imorgon. Och kvällen kanske jag kan liksom överblicka. Så att han pratar om detta med händelsehorisont. Att det är få av oss som vet vad som kommer hända om 5 eller 10 år. Så att det han säger så här: det jag vill att mitt sparande, mitt kapital ska gå till är att kunna hantera händelser och möjligheter som inträffar, både positiva och negativa. Kapitalet ligger i bakgrunden som en säkerhet, men det innebär inte att kapitalet inte är investerat. Exempelvis så har jag inget buffertkonto. Det har jag löst med kreditkort och belåningsavtal på depån. Alltså detta överkurssättet som vi pratade om i avsnitt 342. Nu ska man komma ihåg, MPI liksom så här, han är ju äldre och han är duktig entreprenör etc. Så att jag brukar avråda alla från att inte ha buffert, utan detta är överkursresonemanget från förra avsnittet. Samma sak med belåning som ligger under 50%. Varför binda mer kapital än nödvändigt? Då jag vet att jag har tillgång till relativt mycket kapital på kort varsel. Sen får man finjustera när dammet har lagt sig.
Mm.
Så detta är ju liksom, vad tänker du när du hör?
Jo, men jag håller med. Jag förstår precis vad Martin menar med att det ska vara med
sparhorisont.
För det gör det för mig också. Men så är det som att jag har resignerat kring det och accepterat att jag vet inte vad som ska hända i framtiden eller inom de kommande 2 åren kanske. Men jag behöver i alla fall ha pengar till det.
Ja, men
och helst så mycket som möjligt då sparat. Och så är det bra med det liksom.
Ja, mm. Ja. Och jag tänker att vi ska läsa en diskussion till här. Alltså där hela tråden är fantastisk. Lite väl teoretisk, det är till och med lite skämt i tråden. Men här har vi Get Out, en annan användare. Som skriver så här håller dock helt med om att det är önskvärt med en gemensam definition av risk, och jag håller helt med om, jag tror det var JFB eller någon annan som skrev så här, risk inom situationstecken lika med begränsad från att leva det liv jag önskar att leva. Så att man tittar istället för att titta på definition av risk som en kidskala 1-7, eller om man tittar på det som volatilitet, eller om man tittar på det som risk för att förlora eller tjäna pengar, så tittar han på det utifrån perspektivet här att jag inte kan leva det liv jag vill leva. Vilket jag egentligen tycker är den finaste eller mest relevanta formuleringen.
Yeah.
Att jag brukar ibland säga, jag vill inte, vad är risken för att mitt sparande ska påverka min vardag negativt? Och då säger han så här, med denna definition upplever jag att volatilitet, alltså svängningar upp och ned, i isolation inte är ett ekonomiskt problem, utan det är nedgång i kombination med försäljning. Det vill säga att när det går ner och att jag måste sälja när det har gått ner, som kan, inte måste, men som kan begränsa mig från att leva det liv jag önskar att leva. Och då säger man så här, och om man kommer fram till att man faktiskt är ganska beroende av sparkapitalet att leva det liv man önskar leva, torde nyckeln vara att fokusera på att begränsa behovet av att sälja tillgångsslaget aktier som har gått ner. Det gör man med lämpligen genom att bygga en buffert i ett tillgångsslag som förhoppningsvis inte följer med när aktier går ner. Är med? Och då är vi tillbaka på buffert. Eller överkursresonemanget som vi hade med Kaptor eller som vi har i forumet kring räntor. För att vi pratar ibland, återigen, detta är ett överkursresonemang. Det finns räntor som ofta är okorrelerade med aktier, så att när aktier går ner så går de räntorna ofta upp. Alltså så kallade långa räntor med långa löptider. Medan när aktier går upp så går de räntorna ner. Så att det är ju detta här som ibland man ser vissa i forumet säga så här, men jag har långa räntor för att jag är okej att jag förlorar på dem när aktier går upp. Medan de flesta tycker så här, räntor, vad är poängen ens med att ha räntor i portföljen? Jag kan ju ha det på sparkonto. Nej, men man vill till exempel här som Get Out ha att när aktien går ner så går det upp. För att om jag då behöver ta ut pengar i den situationen för att jag blir begränsad i att leva det liv jag vill leva, då tar jag ut pengarna från räntorna som har gått upp och behåller aktierna som har gått ner.
Ja, precis.
Är där.
Ja, bra.
Ja. Jag tycker egentligen, då fortsätter Get Out, jag tycker egentligen det är ointressant att prata om 50-50 eller 70-30 eller 100-0 eller liknande gällande en portfölj. Det som är av vikt att tänka efter enligt mig är 1. Hur mycket pengar behöver jag? 2. När behöver jag dem? Det vill säga anpassa sin risknivå till detta. Högre risk längre bort i tiden. Och hur mycket ska jag ta, hur mycket höjd ska jag ta för att något skiter sig? Det vill säga att hela det vi pratade om i förra avsnittet, 342 kring buffert. Och att fundera, vad är, hur stor buffert behöver jag? Så att jag gillar ju jättemycket förra avsnittet, för bufferten kan ha så många olika syften. Mm. Och de flesta tänker bara att bufferten är så här bara akut bufferten. Men den kan ju ha liksom ett perspektiv här, att jag kan ta med bufferten, kan jag ta högre risk, att jag har ett försvar, då kan jag spela anfall här. Eller jag kan ha det här perspektivet som vi hade, att jag kan ha en akut buffert, eller jag kan snarare ha en likviditetsbuffert. Ett sätt där akut bufferten, det är ju att jag har en hink med pengar stående på en annan bank på ett annat ställe. Medan likviditetsbufferten, det är som att jag har en hink, så när min lön kommer in, då hälls pengarna ner i hinken, alltså vattnet kommer in i hinken. Och sen när jag betalar mina räkningar så häller jag ut lite vatten ur hinken. Och sen försöker jag alltid hålla minst en konstant nivå, att det alltid är 25 000 på kontot. Mm. Att jag hanterar likviditeten istället.
Mm.
Så att det, jag tycker ju detta är jättespännande, för detta är ju som att bygga ett pussel.
Ja, absolut. Jag gillar också det. Jag tycker jättemycket om det.
Ja.
Men vet du, jag stod ju på toan med vår 12-åring häromdagen.
Ja.
Och hon frågade så, vad är en buffert egentligen?
Ja.
Och så tänkte jag så, ska jag ta det ekonomiska eller vad ska jag börja någonstans? För vi har ju liksom inte ens pratat om var det kommer ifrån,
nej,
själva uttrycket. Men strunt samma, vi tog det biologiska systemet. Och då är det så här, en buffert, den ska neutralisera en oväntad händelse helt enkelt.
Ja.
I ett biologiskt system, i en cell. Och det gör den ju i ekonomi också.
Ja, ja.
Absolut,
ja,
ju.
Ja, ja,
ja.
Det är så roligt att vi är så olika. Jag hade inte ens kommit
på tanken. Jag har ju biologi i bakgrund, så det är inte så konstigt att jag bara sa, vad kommer? Ja, det är såklart, det är buffert, det är något helt annat i en annan disciplin. Liksom.
Ja. Mm. Så avslutningsvis, då säger jag get out så här. Med det sagt kan jag inte se hur denna diskussionen ska komma fram till något annat än att det i slutändan handlar om sparhorisont och risktolerans. Vilket jag tycker är fint.
Ja.
Att då är vi liksom lite full circle.
Ja, kom vi tillbaka.
Till att ja, men det är det minst dåliga sättet. Men,
ja,
men att jag upplever mig smartare när jag läser de här svaren som Jonathan, JFB, Get Out, MPJ skriver. För då är det så att jag behöver inte tänka själv. Där är någon annan som har tänkt på de här frågorna.
Mm.
Och då blir man också mer trygg i att så här, jag har inte tagit en buffert för jag läste i Aftonbladet att jag skulle ha 3 månaders buffert. Utan jag har tänkt så här, men ja, detta är något att det funkar. Detta är skräddarsytt för mig.
Ja, precis.
Så att, ja, jag tycker det är ganska coolt faktiskt. Snyggt. Så jag tänker vi ska avsluta här med en fråga till som också är relevant.
Från Charlotta.
Ja.
Mm. Det här med att historisk avkastning inte säger något om framtida. Kan man, om man vill spela djävulens advokat, hävda samma sak om indexfonder också? Forskningen på indexfonder eller globala finansiella system är ju ändå i sammanhanget ganska ungt väl?
Mm. Ja, jag älskar frågan. Det är så här, det är någon som har tänkt och säga så här, vågar jag ställa denna fråga? Du vet, så här, det blir ju nästan så här lite en utmaning. Och jag älskar det för att det är genom att man ställer den här typen av frågor som man faktiskt blir klokare själv.
Mm.
Så svaret på detta är ju att nej, vi kan inte förutsäga hur börsen kommer gå i framtiden. Som när man tittar till exempel på så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Men om vi då bryter ner det och så liksom backar ett par steg. Så det ena svaret, kommer du ihåg, det var ju det här att det handlar om människors drivkraft. Att en aktie är ju inget konstigt. En aktie är en andel i ett företag. Ett företag är en massa människor som säljer en produkt eller en tjänst. Och alla människor vill ha det lite bättre idag än vad man hade det igår. Eller ha det lite bättre imorgon än vad jag hade idag. Alla föräldrar vill att deras barn ska ha det bättre än de själva.
Mm.
Så vi har naturlig drivkraft som gör att vi har gått från bo i grottor till bo i liksom bostadsrätter och hus och hyresrätter. Okay. Så det är det ena svaret. Det andra svaret hänger ihop med finansiella tillgångar eller liksom kapitalismen. Och det hänger ihop med att det finns egentligen bara 2 typer av saker jag kan göra med mina pengar. Jag kan låna ut dem. Kommer du ihåg det här exemplet som vi har haft med bunden? att jag är bonde och jag har inte råd att köpa utsäde, men jag har mycket mark som jag kan plantera det här utsädet på.
Ja.
Så att då går jag till någon och så säger så här, jag vill låna 100 mynt för jag kommer köpa utsäde och sen kommer jag plantera den här skörden och sen kommer jag skörda för 200 kronor och då betalar jag tillbaka dina 100 mynt och så får du 10 mynt i ränta. Är du med? Så vi har långren, alltså det som vi kallar för räntebaserade tillgångar.
Mm.
Är du med? Och risken i räntebaserade tillgångar är relativt låg för att förr i tiden, för 4 000 år sedan eller till och med 6 000 år sedan när man gjorde det på detta sättet, så var det så här, sorry, faller din skörd dåligt så blir du, får du jobba hos mig. Är med? Att, du vet,
ja, ja. Ja, att, då fick man bita i det sura äpplet.
Ja, så att då var det liksom, man har alltid ett säkerhet. På de räntebaserade tillgångarna har man nästan alltid en säkerhet.
Mm.
Är med? Så det är risken liksom begränsad. På 1700-talet, så detta räckte fram till 1700-talet. Men 1700-talet, då började man ju segla till Indien och till USA och andra, för att de här köpmännen i London och i Nederländerna kom på så här, vi kan skicka iväg en båt till Indien och så kan vi köpa massa kryddor och tyger etc. Problemet var så här att runda Afrikas horn och segla det här, det var ganska farligt, så ganska många skepp gick ju under. En med, så att när man sa till kaptenen så här, kaptenen sa jag vill åka till Indien för att ta med mig kryddor och teer tillbaka till London, så sa köpmännen absolut, men man var så här, fast om du inte kommer tillbaka, vem ska jag driva tillbaka skulden på? Så att man insåg så här, risken är ju mycket högre, jag kan inte ta någon säkerhet.
Ja.
Så att då behövde man en annan finansiell lösning och då var det någon som kom på aktier. Och då sa man så här, att istället för att jag lånar ut pengarna så det är liksom att få tillbaka en bestämd ränta, så delar vi på risken. Med, så att jag får en del av uppsidan, men om det skiter sig så förlorar jag allt. Med? Och det är därför vi pratar så här, det finns en viss risk att du inte får tillbaka delar eller att du kan förlora hela ditt kapital.
Fast där kan man ju heller inte driva in någon...
Nej, men på räntan, eller vad menar du nu? På aktierna kan jag förlora allt. Det var ju så aktier började. Det började med skeppen, Ostindiska kompaniet på 1700-talet.
Mm.
Med? Att jag kunde investera, jag köpte en aktie i det skeppet. Så vi var 100 köpmän som finansierade ett skepp som jag åkte iväg. Och det var mycket smartare för mig som köpman köpa in mig i 10 skepp. Köpa aktier i 10 skepp som gick till Indien än att lägga alla pengarna i ett enda skepp.
Ja.
Är du med?
Absolut, att sprida risken.
Ja, sprida riskerna. Och då blir det ganska naturligt att vi har något då som kallas för riskpremie. Om jag har den här 100 mynten så kan jag låna ut dem till bunden där jag har låg risk, låg ersättning. Eller hur? Jag kan sätta pengarna i de här skeppen som är hög risk, hög avkastning. Och då säger det sig självt att då vill jag ju liksom att riskpremien för aktierna måste vara högre än riskpremien för lånet med säkerhet. Hänger du med på vad jag menar då? Jag vill ha mer betalt när jag tar en högre risk. Ja.
Det vill man.
Mm. Ja. Och om man då tittar sen 1800-talet på några olika de här liksom tillgångsslagen, då kan man ju se att då, om man lånade ut på kort sikt till staten, det är det som på engelska kallas för bills.
Mm.
Då har jag en risk att förlora, men eftersom jag lånar ut till staten så är det ganska logiskt, för staten har medborgarna och staten kan alltid höja skatten på medborgarna, så risken att låna ut till en stat är ofta ganska låg om det är en välskött stat. Så då har historiskt, kan man säga, nu förenklar jag något, men riskpremiet varit 2,5%, ungefär 2%. Sen kan man säga så att jag vill låna ut pengarna på mycket längre sikt. Och det vet vi att bolån på 5 år eller 10 år har en högre ränta än ett bolån på kort tid, eftersom om jag ska låna ut pengarna på lång tid till den där bunden så tar jag en hög risk, för jag vet inte om den bunden, vad den får för sig om 5 år. Tänk så bryter han foten och inte kan se utsäde och inte kan betala tillbaka för han har inga skördar. Då vill jag ju ha mer betalt för ett längre lån.
Mm.
Så då är riskpremien högre. Så om jag på korta lån får 2,5% i riskpremie, det var då läget i USA historiskt sedan 1800-talet, då är den ungefär 3,6%. Är du med? Och nästa steg då, om vi tar den här aktien, att jag tar risken att förlora allt, då har historiskt riskpremien legat på ungefär 7%. Så att svaret på den här Charlottas fråga är så här, hur vet vi att indexfonder kommer göra 7-8% över tid? Nej, det vet vi inte. Vi tittar inte på historisk avkastning när vi har det resonemanget för att säga det har gjort 7% historiskt, det kommer göra 7% framgent. Utan vad resonemanget egentligen baserar sig på är detta ett, människoresonemanget om drivkraft, och nummer två, att vi har liksom riskpremien och att det är naturligt att om jag tar högre risk så vill jag ha högre betalt. För att om jag då i aktier bara hade fått 3% avkastning, då hade jag inte lagt pengar i aktier, då hade jag hellre lånat ut dem till folk.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Förstår du? Alltså jag tycker så här, har jag gjort ett jättebra resonemang.
Vad var hennes fråga? Det var ju...
Hur vet vi att indexfonder, att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning? Hur vet vi att aktieindexfonder kommer att göra 7% per år även i framtiden?
Ja, och det var ett bra resonemang tycker jag. Jo, men det tycker jag. Jag måste bara säga, vad var det du sa egentligen? Du berättade om människans drivkraft och hur det liksom har funkat genom historien.
Ja, och om riskpremierna. Mm. Det är det som är det viktiga. Att det är ologiskt för mig att aktier skulle ge 4% eller 3% avkastning i framtiden. För att det betyder att då skulle lån som är lägre risk behöva en lägre avkastning. Då skulle den avkastningen vara kanske 1%.
Mm.
Men varför skulle jag låna ut pengar till 1% när vi då har en inflation? Då hade jag ju förlorat pengar, då hade jag inte lånat ut pengarna. Så att förstå, det måste hänga, hänga ihop.
Pusslet måste hänga ihop. Ja. Pusselbitarna måste hänga ihop med varandra.
Ja, för att vi människor, vi är, även om vi är irrationella i många sammanhang, så är vi inte dumma i huvudet. Om jag kan liksom få 3% avkastning på ett lån med säkerhet, så kommer jag inte sätta pengarna i aktier för att få 3% avkastning. Varför ska jag riskera att förlora allt för att få 3 kronor när jag kan liksom ta säkerhet på dig för att få 3 kronor?
Mm.
Så att det hänger ihop med liksom det finansiella liksom systemet på det sättet.
Mm.
Så det är därför jag tror att det kommer vara så här även i framtiden. Men vi kommer fortfarande se de här slagiga grejerna. Att det kan, aktierna är ju risk, så det kan gå ner 50%. Det kan backa 14%, eller det kommer backa i snitt 14% per år, etc. Men det är ju den risken, det är därför vi har riskpremien. Och det är därför vi får betalt.
Ja. Yeah. Ja, bra. Ja. Hoppas att hon fick svar på frågan.
Ja, vi får se. Och där finns massa sådana här långa tidsserier. Men jag gillar liksom att när man tar ett resonemang så ska det ofta finnas både en teoretisk grund till det och en ganska logisk grund också. Annars blir det liksom så här...
En praktisk grund kanske.
Ja, att jag bara köpte detta för att det råkade gå upp. Mm. Så att, ja.
Ja.
Det var allt.
Ja.
Vad tänker du?
Jag vet inte.
Ibland blir jag så här, kolla vad jag har förberett.
Jo, men grejen är att det tar lite tid för mig att processa det och så tänker jag lite på det och så där i efterhand. Jag är inte så snabb liksom med att komma fram till någonting som du är.
Ja.
Vad tänker du själv?
Nej, men jag gillar det. Det var inte det avsnitt jag hade tänkt att vi skulle göra idag. Jag hade egentligen planerat ett helt annat avsnitt. Men så var jag så här, fan, detta blev ju jättebra. Så tack till alla er som har ställt frågor. För att jag tycker att hänger så fint ihop med det vi pratar om, bästa fonderna. Mm. Och det hänger fint ihop med det här spara rätt och lätt. Det hänger fint ihop med buffertavsnittet. Så på något sätt så liksom, ja men det hänger ihop.
Ja, det hänger ihop. Och jag tänker att vi nog inte har pratat om risk.
Inte på detta sättet.
Nej, inte så grundläggande liksom.
Ja.
Mm.
Och sen vet jag att det finns mycket mer att säga om risk. Men jag tycker att detta är ett bra avstamp. Och jag gillar verkligen de diskussionerna vi har i forumet.
Mm. Mm.
Så att som vanligt, besök gärna forumet. Kolla kommentarerna. Skriv en fråga om det är något som du inte förstod. Det är något du inte hänger med på. Och så gärna så här, gilla, dela, prenumerera. Hojta till liksom.
Mm.
Så att stort tack och så ses vi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's allbirds.com.